Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är 10 stycken nakna män, ja, som står med rumpan mot
kameran. Med mer eller mindre bra kropp.
Ja.
Men det är ju TV-lagets fotboll här i sin prakt någonstans.
Han är en av Sveriges mest kända sportjournalister och han drar sig inte för att såväl kritisera som att hylla. Han har även skrivit böcker, haft flera podcasts, varit programledare för sin egen talkshow. Som om det inte vore nog är han även en driven entreprenör och lagledare för det legendariska TV-laget. Jag pratar om Patrik Ekwall. Ni håller i er, ni spänner fast er, nu kör vi!
Nu jävlar,
nu kör vi! Nu finns det ingen återvändo.
Det här ska bli otroligt spännande.
Mm. Och det jag kan förklara kanske för de som har inte lyssnat på podden förut. Men det är ju så här att jag har valt ut bilder från ditt Instagramkonto.
Mm.
Och utifrån de bilderna så pratar vi. Och så ser vi var vi landar någonstans.
Ja.
Och vill man se de här bilderna som vi pratar om så finns de på kontot Martin Melins podd. Man kan även se dem på mitt Instagramkonto. Eller så kan man gå in hos Patrik och titta på hans Instagram.
Ja, det kan man göra.
Du var ganska tidig med Insta också.
Jag hade kunnat vara tidigare. Jag tänkte på det här om dagen för att min dotter Vilma som idag är 21 och som är född 99 sa till mig när jag hade börjat med Twitter och tyckte att det var the shit och det var det som fanns. Då sa hon, du måste börja med det här pappa, du måste börja med det här. Och så visade hon mig på om vi var på en restaurang i Göteborg, kommer ihåg. Ja, men så vad fan är det för skit? Ja, då orkar man inte hålla på med bilder, jag vill bara skriva någonting. Så gick det kanske ett halvår eller sådär. Och sen hade det ju, jag ska inte säga exploderat, men man fattade att det var det som var grejen. Men jag hade kunnat vara mycket, eller jag hade kunnat vara tidigare, absolut. Om jag hade lyssnat på mitt barn, vilket man ju bör kanske göra oftare. Men jag gjorde det då.
Du är ju journalist, så du ser ju värdet i att ha ett konto, att kunna nå ut. Och att det är en bra plattform att faktiskt kunna liksom exponera sig själv också.
Ja, och det såg jag inte från början. Det här har växt fram i den nya tiden vi lever som du är definitivt kan mycket bättre än vad jag kan egentligen. Så har det ju varit ett stort värde. Jag tycker kanske att vi i journalistskråt, om man nu ska placera mig där, vilket ju inte är så konstigt, kanske är mera benägna att känna oss mera, vad ska vi säga, bekväma med Twitter. Som är mera sån här, lite tycker vi då, lite finare och viktigare funktion. Även om det kanske är på väg att ändras. Så där är jag ju också ibland och där är det ju mera som ett diskussionsforum och ett jävla träsk egentligen. Men det är viktigt att vara där. Instagram har blivit ett annat sätt att förhålla sig till sociala medier som dessutom i slutändan kanske också blir ju en del av en själv på ett helt annat vis. Ja. Absolut.
Vi tar då första bilden och vad ser du här?
Det här är alltså då på ett träningsläger, tror det är Malmö FF som har träningsläger i Marbella på en plan. Och vi är ett gäng utsända där från olika tidningar och så, tv-kanaler som sitter och rapporterar, som man oftast gör då, live mer eller mindre, om vad som händer eller inte händer. Och det är en rolig bild alltså, i samband med att vi bevakar en träning. Det roliga är ju då att som man ser på den här bilden att man inte ser så mycket av träningen för man tittar ner i en laptop hela tiden.
Jag tänkte på det här innan du skulle komma hit att det känns som att vissa personer som är eller vissa journalister vill inte att man ska dela in journalistkåren i olika fack, i olika epitet. Man ska inte vara kändisjournalist eller ekonomijournalist eller sportjournalist. Har du något problem med att vara sportjournalist?
Nej, jag... Alltså det här är ju en intressant fråga som just nu, titeln, det händer ju som du vet när man är med i olika tv-program eller vad det kan vara, så frågar folk, vill du ha för titel? Jag spelar inte med någon roll, alltså. Säg och tyck vad ni vill om titeln, alltså. Det spelar absolut ingen roll. Och vi kan ju, alltså om vi ställer frågan till dig, vad är du? Ja, du är polis, du är ju influencer, du är fotograf. Alltså till slut blir det svårt att veta riktigt, vad är man och måste man vara någonting? Måste man vara titulerad någonting. Jag känner att jag inte behöver vara det. I grunden är jag ju journalist. Så sen så har man haft inriktning i sport. Men idag tycker jag inte alls det är viktigt. Och jag kan snarare bli besvärad av frågan. För att det snurrar till skallen på mig. Vad är du? Ja.
Det beror kanske vilken situation man hamnar i, vem man är. Om jag är med i Nyhetsmorgon och pratar om personrån bland ungdomar, då står ju titeln polisinspektör.
Ja.
Men är jag där och pratar kanske om att läsa mer böcker, att få folk att läsa mer böcker, då står det kanske ett författare på mig.
Exakt. I ditt fall tycker jag det måste vara svårare, för att du måste nog ändå alltid vara polis. För även om du sitter på bokmässan och signerar böcker och du säger någon jävel klubbar ner någon, så måste du ändå vara polis, eller hur? Då måste du ingripa.
Det är ju min grund.
Eller någonstans måste du ingripa. Ja. Ungefär så.
Skiljer du dig lite där, tror du, mot de andra journalisterna som tänker till exempel...
På den bilden är det definitivt.
Ja, det gör du.
Ja.
Jag känner ju några sportjournalister.
Mm.
Och det är också roligt att man följer dig och även följer deras konton på Instagram till exempel. Ni har en väldigt rå, men hjärtlig jargong emellan. Är det konkurrens eller är ni liksom tajta kompisar som hjälper varandra och stöttar varandra?
Ja, det är både och egentligen. Det finns såklart en tyst konkurrens någonstans om att man tycker att man är bättre eller sämre eller vill ha någonting för någon annan och så. Sen så finns det ju i en väldig tajthet mellan väldigt många, jag ska inte säga alla. Det här gamla lite så Expressen, Aftonbladet, konkurrensen, jag tror att den är på väg att suddas bort lite grann så. Tidigare var det så, när jag började i den här branschen på början på 80-talet, då var ju exempelvis som vi pratar TV, då var ju liksom SVT, de tyckte att de stod över allt och alla. Det var verkligen så att man kände att de pratade med lite, de tycker vi andra är piss i Mississippi. Det har också förändrats sen det har blivit fler kanaler och en annan journalistik som det är idag med en annan direkthet och så att det har verkligen förändrats.
Samarbetar man på ett annat sätt?
Men i England till exempel är det ju så att där kan någon lyssna på en presskonferens och höra mest och bäst, och sen så samlas alla eller intervjuat en spelare och så samlas alla kring den journalisten som ger citaten till alla.
Och då tar man citatet ifrån honom då?
Ja, alltså bjuder han på det. Men alltså där är otroligt kollegialt. Det har jag aldrig sett riktigt i Sverige. Det kan ju hända någon fråga eller man kan få ett sms, du jag missade, vad sa han? Och så hjälper man ju till om man är liksom schysst.
När jag tänker sportjournalister, framförallt då med kanske fotboll, så har jag vissa namn, vad ska vi säga, 7-8 stycken kanske som är lite dominerande och syns och hörs.
Ja.
När det kommer de här nya journalisterna, de här 23-24-åringarna som kommer, har de lite respekt för er eller märker ni sånt eller...
Ja, alltså jag har hört i efterhand med människor som har blivit äldre. Jag måste berätta en sak, att första gången jag var livrädd för dig och så. Och då kanske man kan gå tillbaka till sig själv, och då kanske man själv hade, man träffade Arne Hegel första gången, man tyckte det var lite jobbigt. Så det kanske det finns ändå någonstans.
Ja, men så är det. Det är klart att ni är förebilder för många unga fotbollsintresserade som vill bli journalister.
Eller som de har följt i unga år och sen så blivit journalist själv och sådär.
Såklart.
Jag tycker ju ändå att det inte ska vara liksom lite för mycket respekt, för att det är viktigt också att vara sig själv och ta sig fram på det viset. Och till exempel så gjorde jag så att när jag började som 16-åring så att jag skrev av andras artiklar för journalister som jag tyckte skrev bra. Dels för att bli bättre på att skriva skrivmaskin som det var på den tiden, det riktigt skrivmaskin. Men dels också för att nu ska jag känna hur det känns att skriva så som Stig Bodin gjorde, eller Lennart Jarevik, eller Rune Smith och allt vad de hette på den tiden. Jag ska känna hur det känns att skriva som dem. Så då, på något vis, så tog jag in det och imiterade det sättet att göra saker och ting på, eller att skriva i det här fallet. Och sen efterhand, så när jag gjorde detta, kanske en gång om dagen, så la jag till lite själv, bara för att säga hur det blev. Och så tänkte jag att då blev det ändå lite personligt. Det här var ju ingenting som publicerades, så jag skrev bara vad de gjorde. Och så lärde jag mig, och så tycker jag, har jag tagit med mig lite längre fram att ja, det är jättebra att se vad andra kan göra. Unga som gamla, det man tycker är bra, ta del av det, men att ändå försöka vara sig själv så mycket som möjligt. Och det tycker jag är viktigt.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Jo, men det här är det här är TV-laget fotboll, en del av TV-laget fotboll, och vi är någonstans i Norrland och spelat en match. Och kan det ha varit så att Erik Hagberg, som är med i laget, som ju en gång är vinnare av Paradise Hotel och dessutom jätteskicklig fotbollsspelare, han hade på något vis visat någonting naket någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt. Och då ville vi vara lustiga och visa rumpor vi också. Det är ju en fantastisk bild, den här jag glömt.
Det är 10 stycken nakna män, ja, som står med rumpan mot
Mer eller mindre bra kropp. Ja. Men det är ju TV-laget fotboll här i sin prakt någonstans. Ja. Och det, så här, det kommer ut 2 stycken, jag tror det är en mamma och hennes barn. För det är ett café där mitt emot. Du vet, ett sånt där idrottsplatscafé. Ja. Jag har varit in och köpt en glass eller någonting till barnet. Som kommer ut gående. När de kommer ut, man ser dem komma gående i fönstret där, och man ser att morsan liksom hoppar till och så står vi där.
Det finns ju vissa av de här som är med i laget som gärna visar bara överkropp.
Ja, oja. Och vissa som inte gör det. Men vi hade ju också under en lång period att om man tar av sig bara överkropp efter matchen så är det 1000 kronor böter. För ingen ska komma här, och vi tjockisar kände oss jättedumma ju.
Men Apkar, han tar den 1000-lappen.
Ja, han tar ju också. Abir Bassum, när han har varit med, är ju också den enda som värmer upp utan strumpor i fotbollsskorna för att solen ska ta över hela kroppen. Det är så jävla roligt.
Berätta om TV-laget.
TV-laget går ju långt, långt tillbaka, och Bengt Bedrups tid och så, 50-talet nästan, på 60-talet säkert. Och jag hade varit med någon gång och tyckte det var roligt, och sen så blev ju Bengt Bedrup sämre, och det skulle fortsätta. Och då tog jag över liksom stafettpinnen lite grann. Först hette det TV4-laget lite grann, och sen så tog jag över stafettpinnen. Och det är ju då ett lag som åker runt till mindre städer, oftast orter, ibland stora städer, och spelar. På Bengt Bedrups tid var det mycket för välgörenhet, även om jag vet att Bengt kammade hem med en massa cash själv, minst sagt. Vi ville istället att de intäkterna som kom in skulle gå till arrangerande klubb, för vi känner att de sliter som fan liksom. Black Knicks eller IF någonstans i Norrland för att få pengar, så låt dem behålla pengarna. Och sen är det ju du kombinerat med lite party och grejer, och vi tycker det är kul att åka runt och spela.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Det här är för en ny sko som jag har släppt i min kollektion. Jag har ju ett märke som framförallt gör sneakers, italienska sneakers.
Berätta, Difficult by P. Berätta om det.
Det står som inte för kissa utan Patrik.
Patrik. Intressant. Hur hamnar du där?
Ja, det är ju också en jävla fråga. Men jag kan svaret. För att inför ett handbolls VM eller EM 2011, tror jag det, på hemmaplan i Sverige, så hade vi, inför mästerskap så har man alltid sponsrade kläder. Allt vad det nu kan vara. Och det är ju oftast jätteenkelt, för det är ju män i kostym och slips. Så det är ju inte jävla svårt. Det kunde vara från precis vad som helst. Den här gången hade en sponsor precis hoppat av, och då sa jag fixar kläderna, för jag var jätteintresserad av att titta på designers och rita kläder och sådär. Så jag gick liksom vid sidan av hos Cavalier i Borås, som gör kavajer eller kostymer, och lärde mig hantverket lite grann, som en hobby, ingenting annat. Så då gjorde jag det här tillsammans med Cavalier, kläderna till det här mästerskapet som vi hade. Blev det liksom lite halvsuccé, så tänkte jag, men jag ska göra det här på hobbynivå. Så då började vi med kostymer och bildade det här Difficult by P. Och sen så, det var ju lite mest på skoj, men sen så bara växte det och så blev det större och större. Sen så tröttnade jag på kostymer, för när ju större det blev, ju mer meck blev det, inte minst med, vi hade ju liksom inga butik och vi sålde ju mest online. Och du vet, jag vill ha 50 byxor och 52 år, det ska byta, alltså det orkar inte. Jag tyckte att det var svårt att göra saker och ting annorlunda, även om det gick relativt bra för vad en hobbyverksamhet. Och så ville jag hela tiden göra skor, sneakers, det var liksom min grej. Så letade jag på nätet, hittade en fabrik i Italien, i Venedig, åkte dit och pratade. De gör ju fortfarande alla typ så här Louis Vuitton och Dior sneakers. Så då kommer jag, då tänkte jag, vad kräver de av mig, vilka volymer? Nej, men han tyckte att jag var en rolig prick och sådär, han chefen där på fabriken. Så de stoppar in mig där ibland i den här produktionen, så kunde jag göra ganska små volymer. Ja, sen har det bara utvecklats, sen har det blivit större och större och större och större och större. Och då plötsligt så var det liksom semi-allvar. Och där har de väl stannat så, utan att utvecklas mycket mer, för att då blir det för mycket. Så jag ritar alla skor. Ritar och designar alla skor.
Du gör dem helt själv?
Va? Helt själv. Jag syr ju inte dem såklart. Det gör ju
fabrik. Nej, men designar dem helt själv. Mm.
Och allting.
Vad häftigt.
Så åker ni ett fabriken då, nej, nu har det ju såklart inte varit läge på ett tag. Men så åker ni ett fabriken och så sitter vi där och så säger de, this is impossible, Patrick. Nej, men man tittar ju på vad andra har gjort och så. Det är ju, man uppfinner ju inte hjulet alla gånger. Men så lägger man till sin egen touch och... och titta på sulor och går och känna på läder som vi jobbar med. Och, men även med andra material. Och ser vi exempel. Alltså det är jätteroligt. Det är det roliga. Det jobbiga är det du nyss visar. Liksom marknadsföring, hålla på med allt det. Och säljandet, det är liksom, det tycker jag faktiskt är rätt tråkigt. Så det sköter vi på annat håll mest egentligen. Men det är ju fortfarande jävligt roligt. Men nu ska det bli superkul här och titta liksom på... fabriken har legat ner, den ligger i Venedig, Italien, du hör ju själv. Den har ju legat ner och vi har haft lite på lager, men nu är de igång igen. Och nu kan jag kanske snart åka ner och sitta och rita. Jag har ju ritat på nytt. Jag ritar typ med kritor, som är min dotter Tindra som är 7 år, hennes kritor typ, nästan. Och sen så skickar jag ner till dem och sen så åker jag ner på ett möte och sen så aktualiserar vi det genom att känna och klämma och titta på kanske andra modeller och titta på olika sulor och så sätter vi ihop det. Så det, jag får ju liksom lite hjälp i hantverket för att jag har inte klarat helt själv. Men ingenting godkänns, ingenting körs utan det godkänns av mig. Och jag har min hand i allt. Men sen själva hantverket är, så de, är ju handsydda skor, så dyra grejer. Så då just gör de ju allting själv där på plats. Nu gör vi lite hoodies, lite t-shirts här har vi också gjort under tiden. För att vi har haft några skor på lagen.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här då?
Ja men titta, det där är ju... Fan, jag ser fitt ut där. Det här är ju från Let's Dance 2007 var jag med. Det var andra året som Let's Dance existerade. Så, och jag dansade med Karina Silva. Det där är ju någon jävla... någon dödslyft va? Du måste ha varit med. Har du varit med?
Nej, jag har fått frågan men jag vågar inte.
Nej, förbannat rolig upplevelse. Många journalister, du var inne på det tidigare, många journalister tycker att det här, men sånt här ska man inte pyssla med. Och jag har full respekt för det, man får välja själv. Jag tycker bara att det här är roligt. Och jag är ju en sån människa att jag vill göra roliga saker i livet istället för att hålla på att göra samma sak hela tiden och vissa saker som... Nej, men jag vill ju utveckla mig själv som människa. Jag vill lära mig saker som människa. Jag kan tycka det är kul att även om jag liksom är 55 så vill jag fortfarande lära mig någonting. Och då kan den här typen av tv-program som såklart man får betalt för. Och det också är givetvis så att det är mycket på skoj och det är jobb och det är tv-underhållning. Men du lär dig någonting. Jag kan inte säga att jag lärde mig att dansa. Men jag lärde mig mycket genom att bara vara med. Den disciplinen och hur man jobbar och hur man tränar och sådär. Så att jag tyckte det var... Sen var det ju mycket brudar på den tiden. Det var ju supersingel och bra tryck. Så det fanns ju sådana skäl också såklart för en ung kar att vara med.
Liggs det mycket i Let's Dance?
Ja, då gjorde det.
Ja.
Alltså på den tiden... Alltså inte... Jag var inte säker på att det låg så mycket i själva...
Produktionen
så, men i sfären runt omkring där det var mycket andra dansare och sånt. Ja, jävlar. Mm. Det var...
Men alla vittnar om det som har varit med.
Ja, men det har ju blivit tråkigare förstått. Alltså, jag har ju sett. Det är ju inte alls samma sak. Och vi körde ju på min tid. Alltså, vi satt ju i min lov. Man fick ju inte dricka någonting, men fan, det gick ju inte. Man var ju så nervös som man höll på att dö. Så det var jag, Lasse Brandeby, Erika Johansson och ytterligare någon som inte kommer ihåg. Vi satt ju alltid i lov, ett jävla rum liksom som man har med en säng och en stol, så att vi alltid tog på järn i den.
Fick för att slappna av och...
Ja, men det är ut.
Ja, det är nervöst.
Ja, sen när man stod där första gången, Patrik Ekwall och Karin da Silva i en cha-cha-cha, då tänkte jag, kan ingen bara skjuta mig liksom?
Vad gör jag här?
Ja, det här, och du vet, och när... gick ut på den scenen där. Jag har ju dansat med den här fantastiska Karin Silva. Vi blev också vänner för livet. Hon var på mina 40-50 års fest och jag var på hennes bröllop och sådär. Och hennes bror Daniel Silva och hans bröllop. Och, ja, vi var jättegoda vänner. När jag gick ut, vi hade då tränat i 6 veckor innan. När jag gick och tog första steget på den där scenen, när jag var så nervös första gången, så hade jag hade inte kommit ihåg ett dugg.
Jag blackout.
Nej, men det var så för alla. Hur var det nu? Okej, fan också.
Vi tar nästa bild, Patrik. Den här bilden gillar jag. Vad är det för någonting?
Christopher Benita, fotograf, svensk kille, för detta ishockeyspelare, som flyttade till Los Angeles. Och vi skulle gifta oss, jag och Hanna, min fru. Jag är skeptisk, eller var skeptisk, till giftermål. Men som du vet, så måste man i förhållanden, så måste man jämka lite grann. give and take.
Ja.
Och då kom vi väl ändå fram till, visst, ingen ceremoni. Ingen kyrka, ingenting sånt. Vi drar någonstans och tar lite kul bröllopsbilder. Det tyckte vi skulle vara roligt i varje fall. Det här är en helt fantastisk bild.
Berätta vad vi ser på,
ja,
den.
Men, då ska man säga, då fick vi ta på den här fotografen. Vi efterlyste någon som känner till en bra fotograf i Los Angeles. Så fick vi den här killen och han kom med en liten Leica. Och han var precis vad vi ville ha för att kunna ta den här typen av ögonblicksbilder. På den här bilden så är det så att vi är där nere vid Santa Monica, vid piren. Och en sån här badhytt, eller vad det kallas för, bevakningshytt.
Badvaktshytten, ja.
Jag ska ta lite bilder. Tindra, som är, vad är hon där, 3-4 år, har inte käkat ordentligt. Och tappade fullständigt. Jag vill ha mat, eller när jag är hungrig och bara skriker rakt ut. Min dotter Vilma, som också syns på bilden, tappade på situationen, som du ser. Och jag har gett upp och Hanna försöker på något vis stryka Tindra med och säga att nu du får snart en glass, någonting sånt. Jag tycker det är en underbar bild på alla sätt och vis. Det säger väl allt om en bröllopsfotografering i solsken där barn inte riktigt vill vara med.
Och ni är väldigt uppklädda också.
Ja, vi är superuppklädda, ja. Exakt. Det är en av många bilder som han tog. En fantastisk fotograf. På något sätt den häftigaste jag har jobbat med någonsin. För att han gjorde ingen grej av det. Han bara gick med och så klick, 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 bang, 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 med en liten Leica-kamera. Och det blev så jävla fina bilder. Exakt som vi vill ha det. Och det här är en sådan bild. Det är en underbar bild alltså, på alla sätt och vis.
Men ni höll det här hemligt när vi skulle åka?
Ja, alltså, vi höll det hemligt att vi skulle gifta oss. Det var ingen som visste det.
Nej.
Folk blev förbannade. Men vi hade ju ingen, för att de trodde att det hade varit en ceremoni också. Men det var liksom inte. Vi gjorde ingen. Vi gick ut och käkade sen på kvällen. Och så det finns inget datum egentligen. Hanna säger att det är typ så här 4 november, tror jag.
Och då är det 4 november.
Ja, då är det 4 november. Ja. Och då så. Men och sen så var det så att sen åkte vi ju då till vi var ju tvungna att bli gifta på pappret liksom. Så då ringde jag till Thomas Bodström. Detta är jätteroligt. Och han får sett att han
har rätt att viga
folk. Så då åkte jag upp på hans flådiga. Han säger att han är sosse, det vet ju att han inte är. Lägenhet, vindsvåning på Norrmälarstrand.
Det är jättelätt att vara rik sosse.
Mm. Och då sa han, vill ha den långa eller den korta versionen? Jag tror till den långa versionen som nästan gick in på 1 minut. 1 minut och 12 sekunder. Han fick väcka sin tonårsdotter för att vara ett av vittnena och hans fru var ett vittne. Och så var vi gifta. Det var nu lite senare, någon månad senare.
Ja, roligt.
Då blev vi gifta på riktigt.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Det här är en löpsedel från kvällstidningen jag började med på som 16-åring. Det är helt sjukt egentligen. Som säger, Gynning tvingas i terapi efter Patrik Ekvalls påhopp. Klart jag blev jätteledsen. Det är ren lögn för det första. Det är fullständigt förljuget. Jag hade, detta är ju jättemånga år sedan, jag hade i en blogg skrivit att jag tyckte det var för jävligt att Carolina Gynning sprang omkring på, när Brasilien var här och spelade fotboll, men jag tror det var med Ronaldinho, och sprang omkring lättklädd och lekte journalist. Det var ju inte hennes fel, det var ju en produktionsbolag. Och jag hade skrivit någonting om detta.
Hon var utsänd ifrån någonting?
Ja, någon TV3-grej, tror jag. Jag kommer inte ihåg det, jag är så uselt minne. Men den här artikeln handlade om att hon gick i terapi. Och då nämndes att möjligtvis i en bisats, jag kommer inte ihåg vad det var, att jag hade skrivit det här och sagt det här. Men det är full, hon skett väl för fan i det.
Ja, såklart.
Du kan väl din Carolina,
ja, Gynning. Ja, men hon är ju hårdnackad. Hon,
ja, men hon skett väl fullständigt i det. Det här, ja, ja, är ju helt andra,
ja, ja, ja.
Så det här, den här var vidrig alltså. Blev
du sur på dem då?
Ja, men det ska man ju inte bli. Men jag vet också hur det inte ska fungera. Och det här är ett sådant fall. Det här är bluff. Det här är ren lögn och påhitt. Och handlar bara om att få till en jävla bra löpsedel där folk rätar sig på mig. Och sen så ska de ta Karolina Gynnings bitar, den jäveln och så vidare. Så det där var vidrigt, det var riktigt. Jag tror att jag skrev till chefredaktören också, så att det här är fan inte okej, okay, alltså. För att annars så tar jag liksom
vinklingar kan man ju ta.
Ja, men det tar jag. Jag vet hur det funkar, men man kan inte bara hitta på någonting. Och det här var ren hittepå liksom. Det fanns ingen substans, det fanns ingenting att ta på.
Ibland så kan man höra en kritik mot just sportjournalister att de är för stryker med hårs och vågar inte ifrågasätta och allt sånt här. Och det är ganska lätt att vara kritisk därför att alla vet hur svårt det är att in someone's face, vad heter det på svenska, att säga rakt till någon. Men det kommer en fotbollsspelare och säger så här, hörru du, det här var ju din sämsta match någonsin. Ja. Vad har du inte sovit bra? Alltså, det är ganska svårt. Så att det är ju inte lätt att göra, utan då är det ju lättare att kanske säga så här, ja, vad tycker du om matchen? Och sen egentligen bara köpa ett dumt svar som är att ja, jag har väl gjort bättre, men det var bra.
Så det finns lite olika roller där också, för att inte glömma. Dels så en krönikör kanske recenserar, om man nu gärna har uttrycket, någon och så. Och en intervjureporter ställer frågor. Intervjureporterns roll är inte huvudsakligen att han ska vara recensent, det vill säga han kan möjligtvis, det kan ju också vara subjektivt, det finns ju andra som tycker att han spelar varit skitbra kanske, och han tycker kanske spelaren är själv, så därför tycker jag inte det är så konstigt om man inte säger rakt upp i ansiktet på någon, till någon att fan vad kastar, var har du sovit dåligt, utan ja, men låt han eller hon få prata istället och berätta, och så kan man ställa frågan på ett annat sätt, lite snyggare.
Ja, men det jag ändå ville komma till var att du är vass, tycker jag, i dina kröniker, och du räds inte att faktiskt vara hård mot de som du faktiskt egentligen är beroende av att ha ändå en bra relation med. Du går på Hamrén, du kan gå på Zlatan, du kan gå på... Och det hedrar dig faktiskt. För att jag tycker ibland att... Ibland kan jag också känna lite grann det här, men var lite mer kritisk, du journalist nu. Men jag tycker att du har det.
Sen är det ju så, vad du och andra tycker kan ju vara helt annorlunda än vad journalisten som skrivit tycker. Så kan det ju vara. Viktigt att veta. Det är ju inte så att... Det är inte heller inte så att det finns ett självändamål i att vara kritisk. Jag har aldrig haft någon som helst problem, till exempel. Om vi nu tar Zlatan som ett sånt exempel.
Man får inte tycka någonting mitt emellan om dig, kan man få en känsla av. Det är i varje fall mitt yrke. För att tycker man att du har gjort en dålig match, då skriver folk att man är Zlatan-hatare. Och tycker man att du har gjort en bra match, då tycker folk att man slickar dig i röven.
Mycket av kritiken kan kännas personligt.
Alltså hur mycket känner du av?
Ingenting, jag bryr mig. Media behöver mig, jag behöver inte media.
Intervjuer med Zlatan som har gjort ganska många. Där är det ju så... Och det gäller ju andra också kanske, men vi tar hans fall då. Vad är det viktigaste? Vill folk höra honom prata? Eller vill folk att han ska bli provocerad och gå därifrån efter en minut? Man får välja där lite grann. Och jag visste också av erfarenheten när det gäller honom. Det blir taggarna utåt om du provocerar för mycket, om du ger dig in i recensioner. Och då får du ingenting. Då är det musla. Jag tycker inte det var bättre, jag tyckte det var sämre för du fick ingenting.
Vi tar nästa bild. Vad ser du nu?
På bilden är det ju jag, Dr. Alban och Thomas Brolin.
Och ni har väl träffats av en anledning här, tror jag.
Ja, nej, men alltså, de sitter med min bok som de har fått av mig, som heter, en av mina böcker som heter Vill du så kan du, en 35-årig sportjournalistikens tjänst.
Berätta om den här boken.
Den här boken kom ju till efter, alltså, jag gav först ut en bok som var med att sammanställning av massa bloggmaterial som jag gjorde. Den här boken kom ju ut efter det att jag fick sluta på TV4. Och då fick jag flera olika, ganska många så här bokförlag som hörde av sig, mer eller mindre suspekta, om att ge ut en bok och skriva om vad som hade hänt. Och jag hade väl någon tanke och idé att kanske göra det här någon gång i mitt liv och så. Blev lite terapi nästan. Efter jag fått det liksom chockartade som jag tyckte det var beslutet. Så det var kul att sitta och skriva i köksbordet typ.
Jag tycker vi tar sista bilden. Vad ser vi här? Jag tror att det här är 2014 eller 2015.
Det är OS-final kanske.
Är det OS-final kanske?
Det är OS-final.
Sverige-Danmark.
Sverige-Danmark. Det är lite svårt att säga på det. Alltså jag tror det är OS-final.
Och jag tänkte, bara koppla, jag tänkte bara koppla till att...
Det är mer handboll du tänker på, eller?
Ja, alltså vi kan ju börja med i och för sig att det här, vi spelar in det här, det är ju lördag idag. Mm. Och den här podden kommer ut på tisdag, så det här är alltså 3 dagar sedan. Och Sverige spelar ju VM-final.
Ja, alltså idrotten i all sin charmaste och skönaste prakt. Jag kan faktiskt inte komma på så mycket mera jag har varit med om under mitt liv som har varit så här befriande, sensationellt och härligt som detta handbollslandslag. Ny förbundskapten, massor med avhopp inför VM, många vill inte åka till Egypten och det var pandemi och sånt som man ska, såklart ska respektera. De drabbades av coronafall i truppen, de fick träna 2 och 2 i Eskilstuna, de fick vara isolerade på sina rum och så fick de gå promenader. Alltså 2 och 2 handboll är inte bra, så det är ingen bra träning. Och de hade typ 2 träningspass, flera spelare som knappt hade spelat några landskamper, och de har varit så otroliga och tagit sig hela vägen till VM-final. Det säger så mycket om vad lagmoral och lagkänsla kan betyda, kanske till och med mer än kunnande ibland, och inte minst efterhand tycker jag nu, självförtroende, det är ju också en otrolig i betydelse i olika sammanhang, det vill säga att ja, men det här bara går, nu kör vi, och vi har ingenting att förlora. Jag är smått förälskad i det här fenomenet. Det var helt omöjligt, det är egentligen helt omöjligt, och ändå så lyckas det. Jag tycker att det har varit fantastiskt att följa, jag hade gärna varit där på plats faktiskt, för handbollen är ju så vacker att jobba med. Det finns en helt annat, det finns ett helt annat approach till omvärlden skulle jag säga, än kanske en hel del fotbollsspelare har, som lever i sin jävla bubbla och som tjänar alldeles för mycket pengar. Jag har inga problem att folk tjänar mycket pengar, det ska de göra, och någon ska ha dem, det är inte bara klubbägarna som ska ha det, men om du är ung och tjänar extremt sjukt mycket pengar så sätter du sina spår någonstans.
Såklart
på de flesta.
Såklart gör.
Om istället för att du ska måste jobba för det. Och där är alltså handbollsspelare, det är en dröm att jobba med. Vanliga människor liksom. Beter sig som vanliga vettiga människor. Och så har det alltid varit sen jag jobbade med handbollen. Och så tycker jag att det är liksom fortfarande när jag hör de här spelarna efter matcherna. Oavsett vem de är.
Vad roligt, roligt.
Ja, har du sett några matcher? Det var ett
grattis grunt, alltså. Handboll. Nej, jag har inte sett en enda match.
Fan,
men
vad har du gjort?
Jag har varit på dejt.
På alla matcher?
Ja, på de 2 senaste i alla fall.
Med samma? Det kan du inte säga.
Ja, men det har varit lite stökigt.
Men vem?
Nej, det kan vi inte säga.
Är det någon som jag vet om det är?
Nej, det gör inte.
Nej, säg, fråga du.
Kan jag säga. Ja. Nej, men jag ska se finalen ikväll, ska jag.
Ja. Mm. Nej, exakt, imorgon.
Ja, söndag, förlåt. Ja. Finalen är på söndag, just det. Just det, så är det.
Det måste du se.
Ja, gud ja. Jag missar aldrig sånt här.
Har ni inga handbollsspelare i branschen?
Alltså, polisen hade ju ett bra handbollslag på 80- och 90-talet.
Ja, okay.
Ja. Och det var ju mycket poliser som spelade, ja. Stora och starka. Men jag har aldrig varit riktigt handbollskille. Jag är AIK-are. Ja, AIK finns även i handboll nu, ja. Jag vet. Men jag har aldrig liksom...
Men handboll är väl mera landslag så som man följer en klubblag kanske? På
ja, så är det. Men det är ju som man kollar curling på OS. Liksom.
Ja, ja,
så att jag är ju intresserad av handboll. Alltså, jag är ju sportintresserad. Jag sitter ju slaviskt på alla mästerskap. Jag hade Linnea Claesson här som är handbollsspelerska och jag sa just det till henne, så följer du det? Och hon, nej, jag har missat det här. Och det känns någonstans som att jag har missat det här VM-et. Jag har ju läst om det, så det är inte det. Men jag har liksom missat det, att titta på det. Mm. Och det grämer mig. Patrik, vi är klara.
Tack så mycket, det var spännande.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.